Diabetes är 5 olika sjukdomar, inte 2. Det visar en skånsk-finsk studie på 15 000 personer som kallats ett paradigmskifte. Och behandlingen kan bli mer effektiv när den skräddarsys för de olika formerna. Det säger initiativtagaren till studien, endokrinologen Leif Grop. Han är professor vid Lunds universitet och verksam vid Diabetescentrum i Malmö. Och vid universitetet i Helsingfors, där vi får tag på honom.
Vi hoppas ju att det här ska göra det möjligt att individualisera behandlingen. Därför att det var vi kallat tidigare typ 2 som ju utgjort 90% av all diabetes. Så det har ju varit som en hästack där det har funnits väldigt många olika kvaliteter på höjet. Och nationella riktlinjer har ju ofta sagt att det här ska behandlas med läkemedel metformin, och om inte det räcker så lägger man till lite mer.
Som jag förstår det, tycker ni att dagens diagnostik med de här 2 huvudgrupperna inte är bra för att den leder till fel behandlingar?
Ja, den är ju så otroligt grov och förenklad. Och vi har ju fått mycket frågor, hur är vi verkligen säkra på att det här är olika former? Och då gjorde vi det att vi använde genetik och visade att det är genetiskt olika, de här grupperna. Och det är väl ett av det starkaste stödet, det verkligen de har olika bakgrund.
Och i den nya indelningen i grupper motsvarar 1:an dagens typ 1-diabetes, som kännetecknas av att kroppens immunförsvar angriper cellerna som producerar insulin. Ungefär var 10:e diabetiker har den formen. Den stora skillnaden är för den vanligare typ 2-diabetesen, som man vill dela upp i 4 grupper. Grupp 2 kallas svår insulinbristdiabetes, och var 5:e har den. Grupp 3 kallas svår insulinresistensdiabetes och drabbar ofta överviktiga. Grupp 4 är mild överviktsrelaterad diabetes hos vanligen unga, och den 5:e gruppen som är störst med 4 av 10 diabetiker, som kallas mild åldersrelaterad diabetes. Och som namnen säger är följdsjukdomarna flest och allvarligast i grupp 2 och 3.
Den här andra formen, som vi nu kallar då en lite spårare form av insulinbristdiabetes, och den är ju intressant ur er synvinkel, det är den grupp som har högsta risken att få diabetisk ögonsjukdom. Men problemet har ju varit idag att den kallas för typ 2, och då får den behandling med metformin. Det är klart att när HBC är det som ett mått på hur bra sjukdomen är skött, om det är för högt, så försöker man intensifiera. Men man är hela tiden steg efter och inte kan förhindra. Det såg vi nu när vi tittar på värdena i gruppen. De har väldigt dålig metabolkontroll och helt underbehandlade. Här borde man kanske gå in med insulin också relativt tidigt.
Den mest feldiagnostiserade och därför mest felbehandlade är den 3:e gruppen, berättar Leif Grop. Den som svårt insulinresistenta hamnar i. Och i den är njurskador vanligast, den följdsjukdom som kostar samhället mest. Ungefär 15% av alla diabetiker tillhör den gruppen.
Hittills har ju man har ju trott att det främsta riskfaktorerna för diabetisk njursjukdom är att man har en dålig metabolkontroll, det vill säga högt blodsocker, och att man har sjukdomen länge. Men här visar det sig ju att det är inte alls så. De här har relativt bra blodsockernivå, men de är extremt insulinresistenta. Och det här påverkan på njurarna börjar väldigt tidigt, så här ska man inte sträva till att sänka blodsockret väldigt kraftigt utan förbättra insulinkänsligheten. Det kräver helt annan typ av behandling. Sen har vi 2 former som gör nästan lite mer än hälften. En fetmarelaterad, det är den här kluster 4, och åldersrelaterad kluster 5. Det är lindriga former. Vi progredierar nästan inte. Så att här är det snarast viktigt att den som har den så får veta att du har en mild och lindrig form av diabetes, direkt med metformin och lite livsstilsförändringar. Du behöver inte springa hos doktorn var tredje månad, kanske räcker en gång i året. Så att jag tror att en viktig, ska vi säga, konklusion av det här är att vi kan använda resurserna bättre och styra behandlingen bättre i framtiden. Det är i varje fall vad vi hoppas.
Och nu vill forskarna gärna se hur man kan använda den nya kunskapen också i praktiken. Och utveckla därför en app eller ett datorprogram som kan vägleda behandlingen.
Om nu en patient idag är insjuknad, eller också man har haft diabetes och man tar det här samma blodprover, och då den informationen man får ur blodprover sätter in i ett dataprogram som vi kommer att tillhandahålla. Det är ju det som kommer att vara en sån här app. Så den kommer då ge liksom en liten vägkarta åt patienten.
Mm. Så att man själv ska kunna hålla koll på vilken behandling som är lämplig?
Att jag tror nog i första hand så blir det att den är en hjälpreda för diabetesmottagningen.
Det här med typ 1 och typ 2 har man ju pratat om i ett halvsekel, och ibland är ju sjukvården lite, vad ska jag säga, svårrörlig. Det vill säga att alla tar inte till sig ny information så fort. Har du något tips till den som har diabetes och lyssnar på det här? Att ta med sig till vården och läkaren?
Man kan bra fråga doktorn, vilken typ av typ 2-diabetes tror du jag har? Och då i den diskussionen så kommer frågan upp, borde man kanske ändå mäta lite mer än bara blodsocker? Och då är det ju upp till doktorn att ta det beslutet. Vill man göra det redan i det här skedet? Problemet är ju det att sjukvården har ju inte riktigt ställt de resurserna till förfogande än. Så jag tror att det kommer att vara lite njukt. Men jag tycker verkligen att man kan ta upp frågan med sin doktor.
Mm. Sen tittar man ut över världen så är det ju många som har diabetes och de blir allt fler. Jag såg en siffra på 425 miljoner människor i världen som har det idag. Och det kommer att öka med 200 miljoner till på några decennier, tror man. Så behovet av behandlingar ökar ju också.
Det är helt klart. Och diabetes är ju otroligt också i Sverige. Vi är ju nu kring uppe någonstans närmare 8%. Men det finns ju områden i världen där det är mycket högre. Går vi till Asien så är det nästan det dubbla. Den går till Mellanöstern så det är över 20%. Vi vet ju inte ännu om det här ser likadant ut. Så vårt nästa steg är ju att försöka göra den här samma studien också i Indien och i Kina.
Sa endokrinologen Leif Grop, som numera är seniorprofessor vid Lunds universitet, men fortfarande verksam också på Diabetescentrum i Malmö. Och den här studien är publicerad i senaste numret av den medicinska tidskriften Lancet Diabetes and Endocrinology.